säger varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 april och igår fick vi se fisken Thomas Wilbacher transformeras into the big shark, Wilbur José.
Som den hajen man har på ryggen.
Helvete vad du körde i Poké Toto.
Nej, det var gasning. Mm. Efter 2 timmar så frågade jag Bengt Sonnert som var med i sändningen. Han sände från sin gambling cabin.
Precis. Heter
den, eller hur? På Twitch. Och jag sände, men vi hade synkat då våra sändningar. Då körde jag bara, hur höjer man egentligen? Fan ville att jag skulle höja. Men det gick ju bra.
Ja, herregud. Du la ju både mig, Sonnert, inrikeskorren, utrikeskorren, superproducent Kim Wirsén. Mm. Ja, resten av gambling cabin profilerna.
Sen hade ju
alltså, du la ju alla på rygg, ja. Och slutade 47a.
43.
Mm. Alltså då hade du av 1594 startande. Mm. En jävla massa personer bakom dig. Mm. Så att hatten av.
15-51 bakom mig, men jag hade hellre bytt plats med Bengt Sonnert. Ja. Som han gick in och vann 1,5 miljoner sen, lite drygt.
Han hade en bra natt sen.
han hade en bättre natt.
Men han utlovade faktiskt, trots den monetära framgången senare under natten, att nästa gång det är dags för Poketutto, då är det fullt fokus för att slå både dig och resten av gänget. Han blev taggad och äggad att prestera bättre än vad han gjorde
allt
igår.
Allt är ju inte bara pengar, alltså det är ju verkligen så. Om man ska spela ansvarsfullt, man ska vara över 18 år och har man problem så ska man gå in på stödlinjen.se. Men det här får igång pulsen. Alltså, jag hade svårt att sova efter. Alltså, det, ja, men på riktigt.
Ja, men det blir ju också mycket prestige.
Det blir. Mm. Och sen ja. Är det ju såklart att så här, första priset, ja, hur mycket var det i slutändan?
Ja, det var 40 000 till vinnaren.
Alltså, det är klart det är mycket, men det är en på 1600, så att ja. Det ska mycket till om man ska dit.
Men, nej, men jag, kul. Alltså, jag hade ju med mig någon lyssnare då som slog ut mig och som filmade skärmen. Jag ställde in på damer innan floppen. Han har ju kungarna och så står hans kungar och jag åker ut. Och så dök det upp en liten mobilfilm på Twitter där han då såg jag där i Lenny ute. Det är klart att man blir lite vred. Man blir lite vred.
Så funderar du, när är nästa Poketotto då jävlar?
Exakt.
Eller hur?
Ja, ni vet ju vid det här laget att vi gör Poketotto tillsammans med våra vänner på Betsson. Eventuellt kör vi på söndag, eventuellt så pausar vi någon vecka innan vi drar igång. Men vill man vara med och spela så lovar jag att man inte kommer missa någon info överhuvudtaget. Så länge man fortsätter lyssna på Toto eller följer oss via sociala medier. Så att sitt lugnt i båten och tack till alla som var med igår. Jävligt roligt måste jag säga. Mm. Och återigen då, hatten av Thomas för att du presterade så bra. Du reste dig på 9 där strax efter första pausen.
Ja.
Och så bara...
Sen gick det bara dubbla pengar hela tiden.
Ja. Du, vi sitter här på måndag förmiddagen. Vi gick och handlade lite kaffe och då såg jag vår gode vän Erik Niva i sotarmössa och polo på kafés omslag. Mm. Så tänkte jag, den där tidningen måste jag köpa. Och den där intervjun måste jag läsa. Och då, alltså, jag vet inte. Det är författaren till den här artikeln då. Han heter då Tom Selin Magnusson.
Tänk på Tom Selleck.
Mm. Magnum, PI.
Exakt.
Bra där. Nej, men han gör ju ett jättebra porträtt av Niva. Och sen så ska han då, för att jag tycker att han är väldigt rätt på det där när han liksom, det är inte bara i Sverige det sker utan det är ju även internationellt, att idag ser ju fotbollslandskapet annorlunda ut. Det är inte bara vilket lag man hejar på utan man kanske hejar mer på spelare, man kanske har en liga som man bara konsumerar och så skiter man fullständigt i allt annat. Och när det kommer till då personer och kanaler som bevakar fotbollen så har man sina preferenser där. Det är inte bara så att alla är allätare.
Men Bill Simmons som ju är sportjournalist på ESPN tror jag borta i staterna, han startade ju en podd som sedermera då ringade av sig, heter The Ringer, såldes till Spotify för över 1 miljard.
Mm.
Så jag är med på vad du menar.
Mm. Nej, men då skriver han så här: personerna som bevakar fotbollen är ofta lika stora stjärnor som fotbollsspelarna själva. Förut kunde du vara fotbollsintresserad och så var det inte så mycket mer med det. Idag är skiktningen inte bara baserad på vilket lag du håller på eller vilken liga du föredrar. Idag kanske du är en perm-Sverige-romantiker av samma snitt som Marcus Leifby eller Johan Orenius på Offsides podcast. En taktiknörd som Kalle Karlsson. En Toto Balutto-man. Och så tänker man, ja, det finns ju det också. Men då känner sig Selin Magnusson här nödgad att inom parentes flika in huruvida fenomenet Toto Balutto-kvinna existerar är idag obekräftat. Känner han liksom så här, ah, Får in en liten pungspark. Han lyssnar ju. Tjena Tom. Så jag vet inte riktigt varför den skulle in.
Konstigt med tanke på att vi har väldigt många kvinnor. Och om man då skulle jämföra alltså vi är tusentals kvinnor som lyssnar på den här podcasten. Det finns statistik på. Plus att skulle man jämföra då med till exempel Offsides podcast, så vet det fan om de skulle ha fler kvinnor som lyssnar. Eller för all del på When We Were Kings, Erik Nivas podd. Mm. Eller de som läser Kalle Karlssons plusinlåsta liksom 20 000 tecken taktik, så här ska Manchester United ställa upp i derbyt.
Eller menar, följer Leifbys
kansli-SM. Det är väl ingen skillnad. Jag skulle kunna dra alla där och säga så här, ja, män av den här typen som följer de här personerna. Mm. Jag tycker att det är märkligt. Och därför skulle jag nästan bara så här spontant vilja mana till ett upprop, alltså, från alla kvinnor som lyssnar på Tutto Balutto. Tutto Balutto kvinnor. Hashtag, finns det någon sån? Fan, gör er hörda.
Gör er röst hörd.
Det är vansinnigt.
Nej, men och sen så då, lite senare i texten då, när han har byggt upp då Niva, med all rätt, som då älskad av alla, för att är det någonting som kanske utmärker Erik, och det kan väl även du tillstå, så är det ju att även fast man kanske är en Marcus Leifby perm kansli SM romantiker så gillar man också Erik Niva.
Men även om det ena behöver inte utesluta det
exakt
andra.
Och Niva alltså kanske är den allra mest vanligt förekommande gemensam nämnaren som alla gillar. Och det är den första att skriva under på. Och så skriver han så här: trots att han utgör en oväntad gestalt i ett svenskt fotbollsrike, så är han dess obestridliga statsöverhuvud. Han är en varm kniv som även skär genom Tutto Balutto smör. Jag fattar liksom ingenting av den passningen. Ska det störa oss då? Eller vad menar han?
Vänta, kniv som skär, en varm kniv som skär genom smör.
Jag kan kontextualisera lite mer här. Så här, Erik Niva återkommer flera gånger till parallellen om den svåra andra skivan. Det har han ju gjort många gånger, även hos oss. Det spelar ingen roll hur bra ett bands debutalbum är. När väl vinden vänder så spelar det ingen roll vad du har gjort tidigare. Men hans egen svåra andra skiva väntar vi fortfarande på. Han prenumererar på Guldskölden, priset som årets sportjournalist. Och när han har utforskat...
Finns Guldskölden kvar?
Tog en paus det här året.
Okej. Okay. Uh-huh. Vem hade vunnit i år? Är det Niva?
Alltså, det var bara...
Nu tar han även podd som vi har prenumererat på.
Exakt, efter två raka.
Kliver When We Were Kings upp även där. Så har han alla kategorier. Han vinner ju även så här årets reporter. Uppgifter som han inte ens gör som journalist.
Nej. Nej, men det var ju faktiskt, det kommer jag ihåg, när vi gjorde Expressen VM under VM 2014. Ja, så var det någon som hade freeze-framat dig när du ser riktigt uppgiven ut. Ja. Och så skrivit bildtexten: när Niva vinner Guldskölden för årets app. Och du såg så här: vad ska jag behöva göra för att få en individuell guldsköld? Ja. Nej, men då fortsätter han så här: när han utforskat nya fält av sitt värv som expertkommentator i tv eller i en podcast, så har hans popularitet bara växt. Trots att han utgör en oväntad gestalt, bla bla bla. Han är en varm kniv som även skär genom Tutto Balutto-smör.
Jag vet inte. Jag har ingen aning, vi ska inte fastna där i alla fall. Vi har jävligt mycket att se fram emot.
Man känner sig vitaliserad av att Tom Selin Magnusson uppenbarligen har ett litet horn i sidan och Tutto. Men vad fan, alltså så här, jag tycker samtidigt att det blir lite så här: okej, första passningen, men det där, vad är det för jävla hang-up?
Det har hänt en jävla massa i fotbollsvärlden. Plus att jag har en special som kommer lite senare i augusten, Never Forget, som jag gjort om lite. Det blir intressant att testa det på den.
Ska vi bara dra en kort liten uppdatering datummässigt? För att det har ju faktiskt börjat slängas en hel del datum senaste dagarna runt i luften. Vad gäller svensk del så pratar ju förbundet, Karl-Erik Nilsson och så vidare, att ambitionen är allsvenskt spel 15 juni och att kuppen ska avgöras innan dess. Och då får man väl anta att man städar av kvartarna, semin och finalen på 2 veckor från 1 juni och framåt. Sen så läste jag i morse att UEFAs ambitioner är att spela färdigt Europa League och Champions League 1 augusti, med final i början
varmt
av september.
Nere på kontinenten, tänker jag.
Ja, och jag tänker dessutom att då är det en konsekvens av att man från liksom de olika ligornas håll ska ges möjlighet att även midweek-omgångar kunna spela klart ligorna under sommaren. Och då får liksom,
hur blir det med kvalet då?
Jag vet inte, det tonar ju upp sig till en rejält späckad sommar. Och då så...
Alltså, kanske lottar kvalet, då har den svenska lagen möjlighet att ta sig in.
Ja, men det faller sig väldigt då rimligt att anta att alltså nästa säsong givetvis kommer skjutas på till, ja, men säg säsongstart slutet på september då, eller något.
Och det blir ju tufft då såklart med tanke på att det är ett EM-år.
Exakt,
det
blir 21 ett EM-år och man ska spela EM 12 juni. Alltså måste ligorna vara färdigspelade i slutet på maj.
Helvete vad det sitter arkitekter och ritar på det här.
Det jag landar i är ju att den stora förloraren här blir ju den otroligt arbetssugna Jan Andersson. Alltså Nations League kommer ju behöva stekas.
Ja.
Jag får inte ihop varför man ska spela då en
så... Ja, men då får han ju sina träningsmatcher. Någon samling får han ju.
Jag är tveksam till det alltså. Mm. Alltså hösten 20 är jag tveksam till att det blir något landslagsspel överhuvudtaget.
Ja, det är möjligt att det inte blir.
Och sen så undrar jag så här, är den här tiden det som spelarna och lagen får som vila och semester?
AIK sa ju det till exempel, att deras sommarledighet, det gav de spelarna nu.
Mm. Och alltså så här, då är ändå det ur ett svenskt perspektiv, alltså de stora drakarna, de ländernas ligalag, där blir det ju liksom, okej, vi ska spela klart en ligasäsong med ett komprimerat spelschema under de varmaste sommarmånaderna, för att sen då bara liksom veckan efter,
just det, kan en åldrande Sebastian Larsson gå direkt efter en hel säsong, direkt efter ett mästerskap som säsongen följde upp, rätt in i allsvenskan, fortsätta då hela vägen året runt, då kan alla.
Kanske.
Eller i och för sig, då kan alla, låter ju som att han är vek, det är han ju inte. Men jag menar, det går ju. Sen så får man nog tänka till i fysstaber, hur tränar vi? Och sen kommer det säkert inte vara samma frenetiska tempo. Vi kommer nog få se en hel del märkliga resultat, skulle jag kunna tänka mig. Med tanke på de olika, alltså så här, man toppar formen olika. Man läser den här situationen lite olika i de olika klubbarna.
Ja, och som du och jag, har varit inne på tidigare också, alltså det blir ju någonting annat med, alltså nu vet jag att det finns en rad andra länder med samma klimat, men det kanske inte är på samma fotbollsmässiga nivå. Men alltså att spela fotboll i Italien i juli, att spela fotboll i Spanien i juli, alltså i städerna på dem, det är ju något annat än att göra det september till april-maj.
Det är snudd på omänskligt kommer det vara på vissa
arenor.
Finns
ju en anledning till att de spanska och italienska första omgångarna startar 2045.
Ja, det finns en anledning
till september.
Ja, exakt, jag tror fan Spanien körde 21 och 45.
De har väl kört 22 och 23.
Men exakt. Spanjorerna är alltid, de ska alltid vara lite värst på det där.
Ja. Där finns det väl dock, där snackades väl att det är asiatisk tv som styr. Men det är ju också en hel del temperaturer och grader. Vi får väl se vad som händer. Men det är i alla fall de datumen som har börjat nämnas här nu under helgen.
Ja,
på tal om Jan Andersson bara, stort tack till alla som har hört av sig med fina ord och responser på vårt avsnitt senast med förbundskaptenen.
Ja, vad kul. Fick ju lite eko också ute i medievärlden. Jag såg att Expressen skrev och Fotbollskanalen hade med Drömälvan, men det togs inte riktigt in i tv. Jag hörde i morse Olof Lunds podcast på tal om liksom, andra kollegor. Han hade intervjuat Tim Sparv. Det pratade de om på nyheterna.
Ja, men sporten. Det är ju deras... Det är, alltså...
Men vadå, sporten är väl inte till för bara att pusha egna rättigheter, eller?
Fast Tim Sparv säger ändå ganska tydligt att det var
bra...
Jo, men
förbundskaptenen sa en del grejer i vår podd.
Jag tycker att det är en rimlig cross-promotion.
Undrade! Hej, det händer inte så mycket. Bland annat så meddelar de att att Landertinger lägger av. Vet du om Landertinger är?
Österrikisk skidskytt.
Ja, exakt.
Jag såg också sporten
att Duplantis hoppar stav i trädgården. Mm. Och att Jesper Karlström har spelat FIFA. Att det är liksom news. Det borde väl Jan Andersson få en plats.
Hur mycket partypooper är man när man liksom bara nämner att Det är ju ganska många som vittnar om att de här fotbollsspelarna inte alls spelar sina FIFA-matcher, utan det sitter någon riktigt vass polare utanför bild och spelar matcherna åt dem.
Har inte du ruggit inside på det också?
Jo, ja. Absolut. Ja, men är det allmän kännedom?
Jag vet inte, jag tror inte det. Okay. Jag såg någon tweet om det, att det där kan inte vara Karlström. Han är för bra, den här killen. Det är ett pro. Han spelar på ett visst sätt. Ja. Men du vet att det är så. Inte just med Karlström, men att generellt sett i de här turneringarna. Jag såg att han bland annat slog ut Trent Alexander-Arnold. Mm. Att Trent sitter själv, det gör man inte.
Nej, men han har väl någon i sitt crew som är liksom,
jag menar det,
som världsklass. Är. Ja. Du får väl konsultera din polare, vad heter han? Lucasinho.
Jag ska kolla med honom.
Ja, kolla med honom. Kolla med honom vad som sägs.
Ska vi ringa upp honom?
Men annars så hörde du från Gugge först.
Vänta,
det är inte Nabbe och Karlström och grabbarna som sitter och lirar, utan det är en riktigt vass poler som sitter beskuren utanför bild med en förlängningssladd som egentligen rattar de där världsklassprestationerna. Medan du letar upp Lucasinhos nummer där bara, så kan väl jag på tal om Olof Lund då pusha för att jag tillsammans med Olof på Simor och fotbollskanalen numera framöver kommer köra fotbollsfredag.
Mm,
där vi sammanfattar och tar ner fotbollsveckan som varit. Eller som jag valde att uttrycka det förra veckan i premiären. Fotbollsveckan som inte varit. Det är ju mest så det låter under dessa coronatider. Så att, titta gärna på det. Man hittar programmet via fotbollskanalen och då via Simor. Fredag kör vi nästa gång igen. Det är lite Skype-gäster med. Och så får man en bra lägesrapport.
Mycket, mycket bra. Du, jag hittar numret här. Vi testar. Här är det. Lukas Gummesson heter han.
Tjena Lukas.
Tjena Lukas. Thomas Wilbacher. Toto.
Tjena. Läget.
Tjena. Jo, det är bra. Är du själv?
Ja, men det är lätt.
Härligt, härligt. Du, jag sitter här med Gusten också.
Ja.
Vi sitter och funderar på lite det här med Jesper Karlström och Nabber. Det blev ju världens succé igår på sociala medier och sånt där. Eller hur?
Mm.
Ja. Men, vi har en teori om att de inte spelar själva. Att det sitter någon bredvid. Och då tänkte vi så här, men vem ska vi ringa upp för att få det här bekräftat? Då kunde du inte komma på något bättre än att ringa upp till Lucasinho.
Alltså det är väl inte bara en teori, det är starka källor. Vi har starka källor på att det inte är de som spelar.
Har du hört talas om det här fenomenet eller?
Nej, jag vet i alla fall att Nabbe spelar. Det är jag hundra på.
Okej, okay. Vadå, satt du bredvid?
Nej,
det var inte det du som spelade Nabbe?
Nej, jag sitter och streamar ju. Men jag intervjuade ju Nabbe och allting precis innan. Okay. Men det var inte jag som spelade, det kan jag garantera.
Det var Nabbe?
Ja, jag är rätt säker på att det var Nabbe, ja.
Men Karlström, du och jag som AIK-are, han kanske fuskar lite.
Nabbe sa ju att Karlström är helt jävla värdelös, så att, ja, det låter lite färsigt.
Jag undrar, var nivån på FIFA:n som spelades, var det världsklass?
Nej, det var det inte.
Okej, ja, det är såklart. Det stärker ju inte vår teori här om att det är fuskspelare.
Ja, men vi ville i alla fall bara ringa och kolla. Det var schysst att du var med. Vill du fråga något, Gustav?
Nej, men bara så att vi har förstått rätt. Lukas tror att det var Jesper Karlström och Nabil Bahoui som spelade.
Ja, stämmer.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är härligt. Du, vi ses ute i cyberspace sen.
Ja, det gör vi.
Sen kommer jag kommer gärna tillbaka och spela FIFA med dig någon gång.
Du får väl läsa för.
Ja, härligt. Härligt, ja, ha det bra. Ja,
ha det bra. Tja.
Ja, nej, men då så får vi väl anta det.
Omvärdera sina källor.
Ja.
Vet du vad jag hittar här nu? Jag skulle se ifall den här Tom Selin Magnusson hade Twitter.
Ja.
Så jag googlade namnet Tom Selin Magnusson. Ja. Då är det klart att han ingår i, vad jag antar då är ett fotbollslag, på svenskalag.se. Alltså det är väl typ så här laget.se eller vad det nu kan vara.
Mm.
Vet du vilket lag han spelar i? Alltså det här är så, man ser på hela hans look att det här är en gammal fotbollskille.
Ja, exakt.
Det är en gammal fotbollskille som har bytt liksom estetisk bana.
Ja.
Bor på, han bor ju såklart vid Zinkensdamm.
Mm.
Det är knivsöder, filtrade Instagrambilder.
Det är hacka på Toto.
Exakt, det är hacka på Toto, för det är det man ska göra. Ja. Men han är ju såklart kvar i fotbollens värld. Ja. För att han älskar väl fotboll, precis som alla andra som älskar fotboll. Så han spelar ju fortfarande fotboll. Och han spelar då i laget...
Krukan.
Nej. Alltså det här det är sån jävla perfect storm så det finns inte. BK Shoreline. Broder Daniels främsta låt. Alltså, du vet, spela Shoreline och alltså det är ju indie liksom vågens nationalsång.
Ja.
Det är ju liksom alltså vad heter han? Henrik Berggren. Det är ju ansiktet utåt för totalt ointresse för fotboll.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det kan du tillstå.
Ja, verkligen. Jag har några polare, indie-polare. Som var med på Lollipop ute i Lida, Tullinge, liksom back in the days.
Ja, men då vet...
Och flyttade till London, du vet, också. Bodde i London ett år och bara knarkade.
Ja, men då vet man ju att så här, BK Shoreline, det är en samling av fotbollsspelande fotbollsentusiaster som inte vill Alltså de vill ju egentligen inte tycka om fotboll längre. Nej, men så. De älskar fotboll för mycket. Ja. Så att de måste liksom skylta med att nej, vi spelar i BK Shoreline. Det är så jävla givet där. Ja, ah, kul.
Kul.
Nu börjar jag, alltså nu fattar jag hela grejen.
Nu har du fattat det.
Alltså så här, nu förstår jag skär genom Toto Balutto smör. Mm. Alltså den meningen i all sin onödighet, i all sin liksom, vad gör den där?
Ja.
Nu förstår jag det inte 100%.
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport och ni hittar Sveriges största fotbollsbutik precis som vanligt på unisportstore.se. Det skulle ha varit inför EM-tider just nu.
När du säger Unisport så tänker jag ju på EM-tider. Och då blir man ju direkt lite minideprimerad att det inte blir något mästerskap.
Men du får snäppa upp dig.
Ja!
Upp med huvudet, EM kommer att spelas om än ett år senare. Så att vi får helt enkelt pusha snacket om Sveriges otroligt snygga bortatröja.
Helvete vad snygg den är.
Vi får pusha det framåt.
Och då kan man köpa den i alla fall.
Jo, det kan man väl göra. Men ja. Själva liksom hypen och snacket om den kanske
fattar,
får vänta ett tag.
Justen, jag fattar. Men har du något att komma med då?
Ja, istället så tycker jag att vi ska prata lite om att Unisport nu kör en helt galen vårrea. Över 900 olika modeller av fotbollsskor finns just nu på rea hos Unisport. Så att det är bara välja och vraka mellan alla tänkbara fotbollsskor man kan snöra på sig och ladda upp inför säsongen som alldeles strax rullar igång.
Ja, men du vet ju hur det funkar med nya skor väl, hoppas jag. Alltså det är inte så att du öppnar en matchdag och kör de nya skorna. Du vill ju spela in dem. Och om jag tänker då på de lite lägre serierna, om jag tänker på ungdomsfotbollen, ja, men ungdomsfotbollen är ju igång. Så till sina barn kan man ju köpa skor och där är matcher och alltihopa. Men även alltså, om man tar de andra divisionerna. Jag var ju och kollade på Rinkeby här. Alltså, de blev slaktade av Grödingen nyligen. Alltså träningarna är ju fortfarande igång, Gusten.
Ja, ja, herregud.
Ja, och då har man en chans här att spela in sina nya skor.
Ett annat gammalt klassiskt tips är ju att ta på sig sina nya skor, duscha i dem och sen gå och lägga sig. Kanske kostar ett lakan eller så. Men, alltså, och då menar jag inte ett lakan 1000 kronor, utan då menar jag ett bokstavligt lakan som man har i sängen. Det gjorde man ju för att skorna skulle liksom smita åt.
Men det var lädertiden. Inte så att det inte finns läderskor nu för tiden, men många av de moderna skorna är det väldigt mycket teknik i. Lätta dojer, så jag vet inte om det hjälper någonting att göra det.
jag kommer ihåg när...
Finns det väl klassiska
knep? Jag kommer ihåg när Discovery superproducent John Witt skulle börja spela någon reklamserie, någon korpenserie på morgonen. Och hade inte spelat fotboll på flera år, hade inga dojer. Så gick han och köpte oss och sa så här, hur ska jag göra för... Så då gav jag honom det här tipset. Duscha med dem, de ska vara dyngsura. Sen går du och lägger dig, lägg en handduk under och sen så sover du en natt med dem.
Han hade säkert på plastdojer.
Ja, visst. Hade inte hänt någonting med dem när han vaknade.
Förutom att han hade ont i fötterna.
Typ så.
Pulserade.
Hörrni, det är upp till halva priset på många av de senaste skorna bland dessa 900 olika modeller på unisportstore.se. Och vill man inte ut på stan och stångas för att hämta sina paket så kan man naturligtvis välja hemleverans till dörren. Det är väldigt smart.
Ja, det är grymt.
Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack. Du vet de här personerna som finns inom klubbarna, riktiga eldsjälarna som har varit med jättelänge. De blir ofta mattisar. Alltså det finns ju några...
Säger du mattisar?
Jag kan säga det, jag gör inte alltid det. Materialare, jo, men mattisar. Alltså,
man säger väl mattris?
Nej, jag säger Mattis.
Mattis? Ja. Som namnet, Mattis?
Ja, det är möjligt att jag
som
gör
pappan
det.
I Skilda världar.
Det kan vara så att jag helt har missat det här. Och så att jag gått igenom hela livet och sagt fel då. Det känns som det nu.
Alltså, om jag säger så här. Ja, men det är Mattrisen. Tycker du det låter bättre eller låter det helt orimligt? Jämfört med,
det är han
Mattisen.
Nej, det låter bättre. Men jag säger Mattis.
Okej, okay, ja.
Ja, men det kommer ju bilder nu på Bajens. Mattris.
Biten.
Som hängde med Zlatan. Jag tänker mig att de går bra ihop. De går bra ihop med alla.
Absolut.
Napolis Mattris. Han är ju också sådär som går bra ihop med alla.
Roma hade ju en mångårig 40-50 år som gick bort. Och då var det ju liksom, alltså Totti och De Rossi. Och det var ju begravning. Och
Fiorentina hade han som kallas för 007.
Just det. Men jag ska bara säga det. Det här är för finsmakarna i Bayernleden. Alltså biten, han verkar ju superuppskattad och älskad. Du kanske har sett när Bayern firar segern så kör ju han kör någon sån här luftmotorcykel i omklädningsrummet. Han står och gasar igång och sen åker han, springer han fram och tillbaka i omklädningsrummet och som att han kör en motorcykel. Jag kan inte riktigt liksom säga när det skiftade, men eldsjälen och liksom Mattrisarnas mattris i Bayern, det var ju Börje. Mm-hmm. Innan, alltså pre-biten. Det är liksom, det
är Adam Nilsson, det är han är militant kring biten kontra Börje. Biten är ingen.
Nej,
Börje.
Nej, alltså biten är fortfarande ingen jämfört med Börje. Nej, okay. Du tar jag på mig en rejäl ja, Bayern-hatt och jag säger att det är så. Men det ja. Vågar
men det är också
nog,
viktigt
det vågar
att försvara sina mattrisar. Jag såg Lofo, en polare till mig.
Ska jag bara säga det på Börje. Det var han som tryckte fel namn på Jeffrey Åbyn och skrev Aibun. Och sen så liksom så fick han ju skit för det.
Sitter på en egen transferpress på kansliet.
Ja, men han skulle trycka namnet Jeffrey Åbyn hade signat eller vad det nu var, bytt nummer, vad fan. Och så blev det Aibun. Mm. Och så fick Börje med skit och han liksom så här, han tyckte att det var orättvist.
Ja. Loffo, hur som helst, jag såg den där bilden kom ut, då skulle han såklart in och markera då mot biten och mera på att Matte Lundholm, för att en Rönninge kille, min gamla tränare som var Mattis förra året i Djurgården, min sam var bättre.
Mm.
Ja. Så att man håller, alltså det jag vill säga med det är ju att man håller sina mattrisar varmt och hjärtat.
Ja,
och då kan man ju tänka sig att
Malaga... Jag har två otroliga mattrisar från Spångatiden.
Alltså?
Ja, alltså, nej men det är...
Jo, men det har väl alla, jag har Kenta Persson,
jo, men...
Perssons farsa, otrolig mattris. Bara... Lite sur hela tiden.
Bara något år...
Helvete, nu har ni inte vänt upp, ut och in, eller nu är strumporna ut och in, alltså hela det där. Och...
Ja. Nej, vi hade, alltså, bara något år innan jag kom upp i Spångas A-lag, då hette mattrisen där, jag tror han hette Bengt. Ja, Bengt hette han. Han i alla fall, han var alkoholist. Eller i alla fall nykter alkoholist tror jag. Mm. Och sen så dagen innan som A-laget skulle åka på träningsläger till Barcelona en vecka. Så tar han, tar ett återfall. Eller så tar han bara en virre som blir sen två, som blir tre. Så att på Arlanda dagen efter så är alla där utom Bengt och inget material. För att han har däckat i bollrummet och du vet bollpumpen, den elektriska, zzz, ligger bara och surrar. Så de hittar honom först på förmiddagen. Och då är planet gått så att hela A-lagets träningsläger blev liksom, inga västar, inga koner.
Kommer
han
senare eller?
Ja, alltså, ja exakt. Det, ja. Han åkte väl ner. Men det blir
gick det bra för han sen? Det här var lite sorgligt.
Jo, men det gick bra.
Det löste sig.
Sen,
det
då, sig sen då, under hela min tid så hade vi Roffe.
Ja.
Alltså, han var fantastisk. Dels var det han som bestämde match tiden för Spånga. På den nivån, division 2, division 3, då kan ju liksom lagen, vi vill spela våra hemmamatcher antingen lördag eller söndag. Putte Ramberg till exempel, när jag gick till Bele sen, han hade som hemmamatchtid söndag 17.30. Alla hatade det, men för att Putte skulle kunna vara på landet fredag, lördag och sen hela söndag kunna städa av innan de åkte hem. Så då fick vi spela hemmamatcher söndagar 17.30.
Det är ändå 50 lax om året.
Ja, visst. Ja, men Roffe då, han bestämde Spångans tider och då var det alltid lördag 14 för att man inte skulle missa V75.
Ah, fint. Det jag skulle säga bara, Kenta Persson, en gång så blev Roffe Rondell, kallades för Roffe Rondell, vår tränare, för att han alltid vände som en, alltså runt. Han körde 360 grader. Spelade central mitt och så kom han och så liksom täckade bollen med kroppen och så körde han runt. Så han blev Roffe Rondell.
Ja.
Han hade för övrigt sprungit spåret på 3 km på 5.30 påstod han. Alltså, vi hade ju en kille i vårt lag.
3 km på 5.30?
Ja. Du vet så här, det är snabbare än alla i hela världen.
Nej,
baklänges tror han hade gjort det också.
Ja.
Men någon gång så kängade han till så flaskbacken gick sönder och flög flaskor och Kenta Persson blev vansinnig och sa köp nytt, väldigt osympatiskt. Annars gillar Roffe min coach.
Jag måste bara säga det, jag kommer att tänka på de gamla stötare i Spånga. Det fanns en lagläkare som
han... Är det här för internt?
Nej, absolut inte. Det här är otroligt roligt. Han hette Krille Karamell. Han heter Christer.
Får mig osökt att tänka på när Anders Lindpar var här och bara slängde sig med.
Ja. Jävla, nej, men Krille Karamell i alla fall. Han var lagläkare i Spånga tidigt 00-tal. Och sen så i en match så tror jag att det är en spelare som heter Degen. Som gjorde, han gjorde någon säsong i Cesena.
Aha.
Kommer fan inte ihåg vad han hette, alltså i fullständigt namn. Men han kallades för Degen. Gjorde ett år i Cesena, vill jag minnas. Tidigt 90-tal eller sent 80-tal. Jag vet inte, någonstans där i alla fall. Hur som helst, han får då en sån jävla stämpling så att han bryter stortån.
Okay.
Krille Karamell kommer in, spelarna samlas runt, Degen ligger bara och skriker. Krille Karamell, han liksom, jag vet inte, på något sätt ska han liksom... spjälka upp tån så att han måste dra den till rätta, men det gör så jävla ont så att han måste bedöva den. Då ser alltså, och det här har jag fått bekräftat, jag var ju inte på plan, jag var inte med, men Isak, min brorsa, han var där. Ja. Alltså så här, det här är 100% sant. Krille trycker i bedövningssprutan, men trycker ut den på andra sidan stort och trycker ut liksom vätskan, så att vätskan bara går stråle ut på gräset. Och degen ligger och vrider sig i smärter. Och Krille
Kramer, för då redan ont, så får han en jävla nål genom tån.
Och så trycker han ut bedövningsvätskan på andra sidan tån. Så är degen, så är jag. Ta det lugnt, ta det lugnt. Krille Karamell.
Ah, herregud. Var var vi någonstans?
Jo, du var på någon...
ja, just det.
Kan jag tänka mig italiensk?
Spansk.
Spansk.
Spansk eldsjäl får man ju verkligen säga. Alltså, jag vill bara landa i honom kort, för att Andres Perales, jag förstår att ingen vet vem det är. Han är då en Malaga eldsjäl och sitter just nu i karantän. Mm-hmm. Inuti La Rosaleda, som stadion heter i Malaga. Och det är väl ingen konstig grej det, kan man tycka. Alltså, han trivs väl där, tänker jag. Men det jag fastade vid, det var vad han har gjort då som eldsjäl. Känn på det här, den här Andalusien. Han har alltså varit målvakt, han har varit busschaffis, han har varit planskötare, han har varit planchef eller arenachef. Sen har han också varit säkerhetschef och massör.
Han måste väl också ha varit kassör. Det är
kassör som... kommer inte upp här.
Klassiska liksom sidosåsen, och så är han kassör.
De har byggt något litet hem åt han där. Så han bor där och har någon egen liten trädgård inuti stadion. Jag får inga bilder på det här, jag får googla vidare. Hittar vi bilder så lägger vi ut det på våra sociala medier. Men han tar sina promenader inne på La Rosaleda nu. Men det var helvete vilken karriär han hade haft i alla fall. Snacka om eldsjäl.
Och hur många matcher gjorde han?
Det har jag inte kollat upp. Nej. Det spelar egentligen inte så stor roll. Nej, han var keeper. Liksom.
Absolut, ja. Men det är mäktigt om man liksom så här på allt det här har 369
man
matcher.
Säkerhetschef också.
Luddig titel.
Ja, ruskigt luddig.
Har du sett Malagas spelargång på La Rosaleda?
Ja, absolut.
Du har sett det här, liksom, kör man bredspektra missilen modern konst? Alltså de har ju målat Malagas...
Ja, spanjorerna är ju bäst i världen, ja, på modern konst. Ja, alltså exakt. Åk till Valencia, så går det i Gamla stan med kullersten och alltihop, och så åker man,
ja, men jag tänker så här, Salvador
till
Dalí.
Rio Grande, och där är liksom, ja, där är ju Salvador Dalí. Exakt. I byggnaden är ju som att han har ritat dem.
Jag vet, men jag tänker så här, kommer Salvador Dalí...
Konsttoto är inte starkt.
Nej, jag vet, det här är uselt. Jag undrar bara, kommer modern konst alltid benämnas som modern konst, eller blir liksom det som var modern konst 50 år från nu?
Nej, det är modern konst.
Det heter modern konst hur många år som än har passerat.
Men det är olika epoker inom konsten. Alltså, jag menar, är det modern konst? Ja, men då, det är en epok. Liksom.
Ah, okay. Hur som helst. Många har säkert sett några filmer på Twitter och sådär, när konstnärer med typ galgar eller klänyper som hängandes från taket åt olika håll med skuggningar och så vidare. Och sen så när man backar ut och tittar på det framifrån, då ser det ut som en pistol. Eller, alltså det här har du sett. Ja. Så ser ju Malaga spelargång ut. Om någon sitter inne på den här videon, så får ni gärna skicka in den, så kan vi retweeta den eller lägga ut den på vår Instagram. När man då är ute vid planen och tittar in i spelargången, då ser väggen ut som Malagas klubbmärke. Mm. Men när man går längs väggen så är det bara vita och blåa streck. Alltså det är jävligt fett. Mm.
Typiskt spanskt.
Väldigt typiskt spanskt, känns det som. Modern konst. Mm.
Vi är sponsrade av ybermäktiga Randstad.
Världsledande vad gäller vägledning kring ditt arbetsliv. Om det så handlar om att byta bana,
ja, allt,
att nå ett jobb,
det är allt.
Att få liksom en optimering av sitt yrkesliv.
Man blickar framåt, man funderar på sin karriär, vart vill man någonstans? Ja, men då går man in på Randstad. Man kanske inte har något jobb just nu, ja, då går man in på Randstad. Man kanske precis har pluggat, man kanske precis håller på och tar examen, ja, men då går man in på Randstad. Man kanske vill ha ett sommarjobb, ja, var fan går man in då någonstans då, Gusten?
Randstad.se.
Ja. Enkelt.
Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Nu har vi varit igång ett par veckor med våra Never Forget-spelare. Mm. Och sen så kan vi väl vara så pass transparenta då att vi parallellt med det här, eller du har ju haft den här idén på bordet i 2 år.
Mm.
Sen så kom When We Were Kings, du trycktes ner lite i skorna. Jag försökte liksom...
Men alltså egentligen så gjorde jag ju inte det. Utan lite. Det är bara att jag inte riktigt
för effekts skull så kan du väl säga...
Nej, men snarare så gav det mig lite eld i baken. Ja. Så att jag liksom började komma igång.
Ni som har varit med och lyssnat på Toto länge, ni vet att Thomas har pratat om att så här, fan, man ska göra små nuggets avsnitt om när Gaddafi skulle in i den italienska fotbollen. Och när vi pratade om Gunnar Säffle Andersson för något halvår sedan, så var ju du inne på fan, det är exakt sånt man ska göra. En kvart om Gunnar Säffle och så vidare. Sen så kom When We Were Kings, och sen så har jag liksom ur ett mer humoristiskt perspektiv försökt att pusha fram det här från dig. Du har sagt det kommer, det kommer, det kommer. Och sen så har vi då parallellt utanför Never Forget snickrat och putsat och slipat lite på en alternativ Toto-podd som vi har bollat lite fram och tillbaka med. Ska vi köra den? Ska den ligga någon annanstans? Och så vidare. Men nu har det blivit som en fusion mellan då Toto Balutto, Never Forget och det här externa projektet.
Mm.
Så ta vid.
Nej, men jag gillar ju Never Forget och tycker att det är roligt. Det är roligt att sitta och prata med dig om gamla spelare. Men jag tänker att Never Forget, det kan ju även vara andra fotbollshistorier också.
Mm.
Men bara för att hålla oss lite inom genren så att säga, och så som vi har byggt upp den mallen ska jag väl nästan säga, och ramarna, så tänker jag att jag ska berätta historien precis som om vi satt här och gjorde Never Forget som vi har gjort tidigare.
Mm.
Men jag tog lite hjälp av Kim Wirsén.
Mm.
Och sen så proddar vi upp det lite. Och så tänker jag berätta historien nu för dig om Andres Escobar. Och den känner ju de flesta till. Men jag tänker att det ändå kanske kan vara lite mysigt för de yngre eller för de som har glömt bort hur historien egentligen var med Andres Escobar. Vem var han för dig till exempel?
Nej, men han är ju självmålet som kostar ett människoliv.
Ja, exakt. Och du kan väl kalla det här för
det. Och det är inga problem med att säga heller. Det är han bara för mig.
Ja. Så du vet ingenting om storyn eller liksom vad som hände? Och... Det man vet är ju typ att det var någon som spelade och att det var maffia och sådär.
Ja, men jag säger bara
att jag
vet ju mer om självmålet och mordet än vad jag vet om Andres Escobars karriär. Liksom.
Ja. Ja. Och det, men det finns en del att veta i alla fall. Och jag tänker...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Friska upp ditt minne kanske lite och berätta lite mer. Så du kan väl bara luta dig tillbaka och det kan väl ni lyssnare göra också. Så berättar jag då om självmålet som kostade ett människoliv.
Och så har vi jackat upp det i form av då att tidigare när vi Forget-spelare så har vi kanske tagit hjälp av lite stats, lite siffror, några nedslag som är värda att berätta. Men här blir lite mer manusskrivet.
Det blir vad det blir helt enkelt, Gusten. Så får vi se vad...
Ja, du hade tänkt att så här, kanske inte hörs. Det kanske inte hörs att det här är skrivet.
Nej, absolut. Men det är så här vi tänker Never Forget. Som kan bli en podcast som sedermera rullar på små berättelser från fotbollsvärlden. Vi börjar helt enkelt med Andres Escobar. Lutar du tillbaka nu, Gusten? En välbetald, uppskattad och framgångsrik fotbollsspelare träffar sina vänner utanför en bar i sin hemstad. Det är den 1 juli 1994. Det är på väg mot en härlig sommarnatt i Colombia. De dricker och äter gott och bestämmer sig senare för att fortsätta kvällen på en nattklubb. Det blir, som det så många gånger blir, ett mer och mer spretigt gäng. Allt eftersom kvällen flyter på och helt plötsligt är fotbollsspelaren ensam i sin bil på parkeringen utanför klubben. Han har blivit trakasserad tidigare och upplever stämningen som allt mer hotfull. En pickup rullar upp bakom bilen och ut kliver två män samtidigt som de osäkrar sina revolver. Ett snabbt meningsutbyte tar plats innan en av männen avlossar sex snabba skott i följd. Där han efter vart och ett av skotten skriker "Goll!" För att sedan snabbt lämna platsen i sin bil och låta fotbollsspelaren dö på parkeringen. Fotbollsspelaren hette Andres Escobar. Nu har det ju gått så pass lång tid sedan det så romantiserade fotbolls-VM 1994 att en hel ny generation, kanske till och med två, idag är vuxna människor utan någon som helst relation till det mästerskapet. Vilket kanske framförallt vi andra minns genom SVT:s ännu mer romantiserade VM-krönika.
Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.
Visst vet de vem Thomas Brolin är? Kanske sett Thomas Ravelli ha trångt skrevparti i Let's Dance och förstått att Henrik Larsson, Henke, var med redan då. Och så har väl alla skrålat med till GES. Men de har ju helt vuxit upp utan insikten att Oleg Salenko gör 5 mål mot Kamerun. Maradona, ja den Maradona, åker fast för doping och Alexi Lalas har tidernas fulaste bockskägg. Men att prata, analysera och gotta sig runt VM 94 har ju dock gjorts till leda. Men sällan blir väl en spelare och en historia en sån tydlig markör för vilket årtionde man föddes på. För väldigt få födda över 2000 har ingen som helst aning om vem Andres Escobar egentligen var. Man kanske gör en snabb koppling till Pablo Escobar. Är man dock född tidigare än så kan de allra flesta rätt snabbt koppla namnet Andres Escobar till Mats Nyströms klassiska citat.
Ett självmål hade kostat ett människoliv.
Så varför gjorde det den? Jo, det ska vi berätta nu. Andres Escobar föddes 1967 i Medellin i Colombia. Hans pappa hade jobbat på bank men startade senare en organisation som hjälpte unga pojkar bort från gatan. Och familjen hade det, med colombianska mått mätt, relativt gott ställt. Andres mamma var djupt troende katolik och varje dag fick Andres och hans storebror Santiago Escobar följa med mamman till mässan i kyrkan innan skolan. En vana som Andres fortsatte med ända fram till moderns död. Ihop med sin bror och vänner i kvarteret upptog fotbollen sedan mer och mer tid av Andres fritid. Och han följde sin bror till den stora lokala klubben Atlético Nacional där han gjorde sin A-lagsdebut 1986, bara 19 år gammal. Nästföljande säsong slog sig Andres på riktigt in i startelvan och fick även debutera i det colombianska A-landslaget året efter. Pratar alltså 1988. Sedermera blev han också ordinarie i det lag som lyckades kvalificera sig för VM 1990 i Italien. Där åkte Colombia ur i åttondelsfinal, men redan innan VM hade Andres hunnit med att vinna Copa Libertadores med sitt Nacional och lämnat Sydamerika för en misslyckat äventyr i schweiziska Young Boys. På den tiden betydligt bättre än dagens Young Boys. Den europeiska utflykten blev bara ett år i alltså och efter VM 90 var han tillbaka i Nacional där han under säsongen fram till 94 var ordinarie i det lag som 91 vann den colombianska ligan och övriga säsonger slogs i toppen. Så självklart var Andres Escobar en spelare som var given i det colombianska lag som tog sikte på USA och världsmästerskapet i fotboll 1994. Colombia kom till USA med en hel del förväntningar på sina axlar. Vilka knappast minskade efter den avgörande kvalmatchen mot Argentina där Colombia på bortaplan fullständigt pulveriserade hemmalaget med 5-0. Generationen som Andres tillhörde var i rätt ålder. De var i sina bästa år och en hel del spelare hade etablerat sig i stora europeiska lag. Där fanns fixstjärnor som Faustino Asprilla, Freddy Rincón och kanske framförallt Carlos Valderrama. Och de lottades in i en på förhand väldigt jämn grupp med hemmanationen USA, ett Schweiz som hade Roy Hodgson som förbundskapten och kanske favoriten till gruppsegern på förhand, Rumänien, med sin gyllene generation på toppen av sina karriärer och med världsstjärnan Hagi som lagkapten. Men dessa förväntningar på Colombia skulle sedan till stor del utlösa det som den här berättelsen handlar om. På ett fullsatt Rose Bowl inledde Colombia sitt VM mot Rumänien. Och i en jämn match där Hagi stod för ett av VMs vackraste mål kunde till slut Rumänien kontra in det avgörande 3-1-målet. Och Colombia med Andres Escobar som mittback hade fått sämsta möjliga start. Laget andades ändå tillförsikt då de något svagare lagen i gruppen USA och Schweiz hade inlett med att spela kryss. Redan innan VM hade dock det colombianska landslaget skakats av en del oroligheter då lagets karismatiska målvakt René Loco Higuita, mannen bakom den mycket uppmärksammade skorpionräddningen, lämnats utanför truppen då han ett drygt halvår tidigare hade besökt den då fängslade nationella angelägenheten Pablo Escobar, och med det skapat stor uppståndelse i landet. För att förstå det rätt drastiska beslutet måste man sätta tillståndet i Colombia ett lite större perspektiv under åren i mitten av 90-talet. Pablo Escobar var på sin topp från mitten av 80-talet och mer eller mindre en inofficiell kung i Colombia. Han höll med diverse olika metoder fred mellan de olika drogkartellerna. Han lyckades med mer eller mindre tydliga mutor få en förvisso korrupt men ändå sammanhållen ledning av landet. Och när han då, efter påtryckningar från USA, greps och senare sköts till döds så skapades ett vakuum i landet. Karteller började tävla om makten, en sönderkorrupt ledning av landet där alla ändå visste vad som gällde stod helt plötsligt handfallna och tillståndet kan mest liknas vid ett kaos. Och det var ju just Pablos och Andres hemstad, Medellin, som kaoset var som mest påtagligt för vanliga människor. Och detta är viktigt att ta med sig i fortsättningen av den här historien. I andra omgången av VM väntade då USA för Andres Escobars Colombia. Det colombianska laget försökte både internt och mot fans och media gjuta hopp och betona vikten av att nu väntar de på pappret svagare lagen. Så det här gruppspelet skulle de nog kunna ordna upp då. Sanningen var dock en annan. Hela truppen hade på olika sätt och i olika skalor fått ta emot dödshot. Bland annat hade en hackare lyckats ta sig in på tv-apparaterna i rummen på hotellet där laget bodde. Och som hälsningsmeddelande på skärmen meddelat att det är nog bra att ni vinner nästa match. Ja, tuffa bud. Grunden till dessa dödshot enligt de uppgifter som senare nystades upp, men utan än idag ha till 100% bekräftelse, var enorma summor pengar som hade förlorats på Colombias förlust i inledningsmatchen. Och de som hade förlorat var stora spelsyndikat med starka kopplingar till de drogkarteller som vid denna tidpunkt låg i dödliga strider med varandra om makten i landet. Så oavsett den lugna fasaden och den tillförsikt laget signalerade utåt låg det någonting helt annat och bubblade under ytan. En jämn, böljande första halvlek går mot sitt slut i en jämn match där båda lagen verkligen går för att vinna. När USAs yttermittfältare John Harkes slår ett lågt, tidigt, men väldigt bra inspel mellan Colombias backlinje och målvakt.
Harkes får på kanten med sig Caligiuri. Slår bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar. Och USA leder i 34 minuter med 1-0 mot Colombia.
Träffen blir klockren, den colombianska målvakten har lämnat sin position och de båda kan bara hjälplöst se på hur bollen går i mål. Samtidigt i Medellin ser Andres 9-åriga systerson matchen på tv och säger till sin mamma direkt efter självmålet: "Mamma, nu kommer de döda Andres." Mamma försöker lugna sin son men klumpen i hennes mage vägrar att försvinna. Colombia repar mod i halvtid trots 0-1 underläge och går ut för att försöka vända på steken i andra. När Ernie Stewart dock gör 2-0 på en retur tidigt i den andra halvleken går luften ur det internt hårt pressade colombianska laget.
Ramos som pingar till mycket och där är Stewart! Och där är det 2-0!
Med hjälp av sin hemmapublik dödar USA sen bara ner matchen och Colombias tröstmål i slutet är mest av akademisk betydelse. Dödshoten runt laget eskalerar och att ett skärrat Colombia lyckas slå Schweiz i sista gruppspelsomgången är nog mer en produkt av att Schweiz checkat ut och fokuserar på den kommande åttondelen än att själva insatsen av Colombia är särskilt mycket bättre än tidigare. Andres Escobar åker hem. En del lagkamrater samlar ihop sig och drar till Las Vegas för att glömma, på det sättet man ofta kan göra i Las Vegas. Men Andres, som tidigt i sin karriär fick smeknamnet El Gentleman, vill hellre åka hem till Medellin för att vara med nära och kära. Han håller låg profil fram till den kvällen som vi inledde den här berättelsen med. Dagen efter Andres död är ett paradoxalt tillstånd som Colombia vaknar till. Alla har sin egen spekulation om mordet, men de allra flesta är knappast förvånade. Tillståndet i landet i kombination med Andres förödande självmål skapar en känsla av att ja, det är väl klart att det här hände. Minst förvånad är nog Andres lilla systerson. Men är det verkligen så lätt? De officiella förklaringarna och juridiska fakta vill ju bekräfta att precis det folk tror var exakt det som hände. De nya makthungriga drogkartellerna i vakuumet efter Pablo Escobar hade via olika spelsyndikat förlorat enorma pengar på Colombias fiasko. Andres utses till syndabock och kartellerna avrättar honom som bestraffning. Framförallt utmålas en Medellin-kartell ledd av två bröder vid namn Gallon som skyldiga. Deras torped Umberto Castro Muñez, som vittnen placerat på parkeringen, blev även dömd för mordet till 43 års fängelse, men släpps efter bara 11 år bakom galler. Hela utredningen dock kantar av frågetecken och många samstämmiga uppgifter talar för att Gallon-bröderna lyckades muta domstolen med enorma summor pengar för att enbart fokusera på torpeden Muñez och helt enkelt glömma bort de riktiga ansvariga. Att Muñez även släpps efter bara en fjärdedel av sitt straff minskar inte direkt misstankarna. Sedan kan vi väl, utan att vara fördomsfulla, konstatera att stämpling till mord inte är den brottsrubricering som vare sig före eller efter mordet på Andres Escobar har varit den mest efterlevda brottsrubriceringen i just Colombia. Detta blev den allmänt accepterade förklaringen och världen rasade. Det relativt nya styret i Colombia kunde rida på den uppmärksamhet mordet och efterspelet skapade och genom detta genomföra en hel del nya reformer som började ta landet ifrån det kaos som hade uppstått efter Pablo Escobars död. En fruktansvärd tragedi som i förlängningen ändå kanske förde med sig något gott. På senare tid har nämligen en helt annan bild framkommit från både trovärdiga och samstämmiga uppgifter som menar att bakgrunden till mordet är en helt annan. De menar att Andres redan på klubben hade hamnat i en dispyt med de nämnda Gallon-bröderna. Kanske om en nota, kanske om en kvinna, kanske helt enkelt bara en oskyldig och slumpmässig knuff. Hur som helst hade en från början liten dispyt eskalerat och i brödernas megalomaniska tillstånd efter att ha bidragit till Pablo Escobars fall och med deras nyvunna makt tålde de helt enkelt inte att någon sa emot dem eller ens pratade med dem. Och när de då märkte att det var hela landets syndabock som de inlett ett gruff med hade saker rätt snabbt hamnat i nedförsbacke och mynnat ut i uppgörelsen på parkeringsplatsen. Vad som egentligen låg bakom avrättningen av Andres Escobar kommer vi nog aldrig få veta. Men det man kan konstatera är att det nog med råge är det mest uppmärksammade dödsfallet genom fotbollshistorien. Uppemot 100,000 människor kantade gatorna i Medellin utanför Andres begravningsprocedur. Och över hela landet förfärades människor och massmedia över mordet. Kanske var det ett fyllebråk som gick snett. Kanske låg det enorma förlorade pengar bakom. Och kanske var det då, precis som Mats Nyström sa, ett självmål som kostade ett människoliv. Där var den, Gusten. Andres Escobar. Lilla, lilla fina historien om honom.
Verkligen. I mean, jag hade absolut inte koll på att det var en sån begravning. Och att det var en sån stor man ur huset av ett helt land för att sluta upp bakom hur ja, men jävla det fel
också,
det här blev.
Ja, men precis, men det är ju också väldigt mycket för att i Sverige på den tiden så rapporterade vi liksom om självmålet. Det fanns inte riktigt, alltså, på den tiden innan pre-internet så gick det inte heller att söka upp speciellt mycket.
Och jag
tror att du kunde hitta ett reportage från colombiansk TV. Och vad var du då begränsad till? Jo, det var begränsad till att kolla på Sportnytt.
Ja, och jag tror att för mig, som för väldigt många andra som lyssnar på det här, så är det som har etsat sig fast kring Andres Escobars självmål och mordet på honom, det är vad som finns om det i VM94-kroniken.
Exakt.
Alltså, jag kommer inte ihåg något aktuellt eller rapport från 94.
Nej.
Det är, alltså, jag var 5 år då.
Mm.
Och sen dess så har det aldrig pratats om i något Nej. Annat sammanhang och, överhuvudtaget egentligen.
Nej, i brett så att säga. Men sen kan man ju alltid söka upp, det finns ju artiklar i The Guardian eller längre.
Jo, men jag pratar ur ett svenskt medieperspektiv.
Nej, men exakt, exakt. Nej, men vad kul då att du fick någonting nytt, tycker jag.
Mm. Innebär det här då att det är så här vi går vidare, eller väljer vi att avvakta våra lyssnares reaktioner?
Jag tycker vi avvaktar våra lyssnare, det gör vi alltid. Se vad de tycker om det här, om det är någonting som vi kan fortsätta med. Att du och jag pratar upp någonting och sen så berättar vi historien för varandra och sen så kanske vi snackar ner det lite grann, en historia. Och sen när fotbollen väl kommer igång, vilket den kommer göra, så kan ju Never Forget rulla vidare som en egen liten podd på en 20 minuter som kan vara trevlig när man sitter, jag tänker, inte bara när man är på väg till och från jobbet som många är när man lyssnar på podd, utan även man tar en liten lång skit på jobbet, sitter kvar, lyssnar klart och så kommer man ut i kaffemaskinen och så liksom, du, visste du det här om Andres Escobar? Så är man lite mer påläst än kollegan, va? Är du med?
Tar vi upp kampen här med Niva?
Oh nej! Det är någonting annat och det förstår ju alla som lyssnar på det här också.
Jag skojar bara. Ja, jag sitter här och tittar på omslaget när han sitter.
Ja, jag vet, jag sitter och kollar på så små ler, flinar gör han där och tänker så här, ja, kom era lilla kvartpodd här, era små Never Forget, så gör jag en och en halv timme om Bruneis landslag 1900.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
53.
Vet du vad han nämner också?
Och pissar på er!
Vet du vad han nämner?
Er jävla höhö, grabbiga podd.
Vet du vad han...
Ni vad gillar oss.
Vet du vad han nämner i intervjun?
Nej.
When We Were Kings är hittills en 3+-podd med ett 3+-genomförande som dock har fått ett 5+-mottagande. Så han ligger ju inte ens på högsta växeln.
Nej, han gör inte det.
Helt otroligt.
Nej, men det här är någonting annat. Det här är en liten 20-minutare lyssna på. Det kan vara lite mysigt.
Jag tänkte citera Rocky Balboas fru Adrian där.
Mm-hmm. Adrian!
Rocky 4.
Adrian!
Nej, men då har ju Apollo Creed fått spö av Ivan Drago. Avlidit och då bestämmer sig...
Fan vad tung, alltså filmhistoriens kanske tyngsta död.
Är det det?
Kommer något annat då? Ja, Steven Seagal när han föll ur dockningen av passagerarflygplanet efter 10 minuter. Den är tung i mitt hjärta, men det jag berättar om.
Jag tycker att det är mörkt när Mickey, alltså Rockys tränare, dör. Nästan jobbigare död än Apollo Creed.
Men jag
Burgess
tycker,
Meredith
jag tycker,
spelar Mickey.
Annars är de
Carl
död.
Weather spelar Apollo Creed. Jag kan ju min Sylvester Stallone, det vet du.
Ja. Men annars tycker jag det är jobbigt när man vet att personen ska dö. Och så dör personen. Ja. Alltså jag kommer bara grät när John Travolta dog i den här filmen när han blir... Vad fan heter den? Han blir liksom...
Jag har sett 2 John Travolta-filmer. Det är Grease och Pulp Fiction.
Nej, men sluta. Har du inte sett den här? när han får egentligen han får hjärntumör.
Är han med i The Italian Job? Filmtutto är...
Jo, filmtutto är starkt.
Men, är det det?
Men vad fan heter filmen? Han får hjärntumör. Men det som händer med honom är att den här hjärntumören triggar hans hjärna. Liksom, trycker, så han blir ett geni. Från att vara en vanlig snubbe blir han ett übergeni.
Luktar inte 9,0 på IMDb?
Ja, det är en bra film, jag lovar det. Och han liksom... Det blir bara mer och mer. Han blir produktiv. Alltså, allt ifrån att typ... odla eget vin på trädgården, han odlar någonting annat, jag kommer inte ihåg vad det var, till att liksom räkna ut ekvationer, komma typ på typ att forska fram en medicin mot corona. Så är du med på, jag menar, han blir ett universalgeni, och sen i slutet då ska de forska på honom, man kommer på att han har en hjärntumör, fan vilken spoiler det här var nu. Men och så dör han vid ett träd med den här kvinnan som han har hittat under den här tiden som de har blivit kär i varandra. Det var sorgligt.
Okej, det i alla fall skulle då referera till här när vi är på Niva versus då Toto. Eller om vi säger så här.
Alltså, du when, bygger ja, Niva versus
Toto. Jag säger bara,
Toto.
Vi pratade om When We Were Kings versus då Never Forget.
Ja, men det är två då olika typer av poddar och de kan leva absolut, vid sidan av varandra.
Jag säger bara att jag hörde då.
Han gör ju inte Andres Escobar.
Talia Shires röst, Adrian i Rocky. Jag hörde hennes röst när hon står på andra sidan trappan. Rocky har bestämt sig för jag måste åka till Sovjet och jag måste boxas mot Ivan Drago som precis har dödat då Apollo Creed. Och så skriker bara Adrian, you can't win!
Jag fattar vad du menar. Vet du vad du ska göra nu? Du ska gå ut och fila på, för nästa gång är du som har Never Forget, Gusten. Och då är det du som ska berätta en historia för mig. Det kan vara en spelare, det kan vara någonting annat.
Jag ligger ju även i pipen med att landa ännu en otrolig gäst.
Asså?
Så att medan
du outa?
Nej.
Ah, okay.
Men det är...
Ge mig en ledtråd.
Ja, jag skulle säga att han har gjort mer för svensk fotboll än kanske alla andra ledare.
Än Jan Andersson?
Absolut. Absolut mer än Jan Andersson. Och det säger jag med den största respekt.
Ja, men då skulle du kunna vara typ, alltså Leif Karlsson, alltså så här ungdomsledare i AIK grej. Ja, men du förstår vad jag menar, hur jag tänker.
Håller du Leif Karlsson?
Nej, jag håller inte honom.
Vad gärna, alltså så här.
Nej, det gör jag inte, men du förstår alltså så här, hur går mina tankar nu?
Jag skulle säga så här.
Så är det ju...
Vi pratar om en ledare som har inspirerat, influerat och påverkat
svensk fotboll.
Majoriteten av ledarna som är aktiva idag inom svensk fotboll. Och jag skulle vilja även påstå att han har haft extremt många duktiga fotbollsspelare under sig. Och jag tror inte en enda har ett ont ord att säga om honom.
Spännande. Spännande. Du, på tal om 94, när vi pratar om Andres Escobar, så kan vi väl bara avsluta kort med det här som blev en grej när SVT visade matchen mot Kamerun. Kamerun. Ibland blir det bara så, vi surrar så mycket, alltså vissa uttal blir vad de blir, va? Uh-huh. Kamerun, ja. Säger väl vi i Sverige.
Ja, men Max Bursell, sportchefen där, han har ju tänkt till och fattat att vad fan, alla har sett krönikerna, alla har sett liksom Rålis-firandet, alla kan sitt VM 94, men hur många har egentligen sett matcherna i sin helhet de senaste 26 åren? Det är inte många.
Nej, det är inte många, och därför har de nu sänds, va?
Yes.
Eller sänds de just nu, as we speak.
De pytsas ut.
Kamerun var det här senast, och då var det många som fastnade vid Bosse Hanssons kommentering. Så här lät det.
Återigen måste det sägas faktiskt, utan att lägga lök på laxen egentligen på den diskussion som varit, att det fordras i de här sammanhangen något extra i målvaktsväg. Det har 7 matcher här nu visat, och den 8:e är på väg att visa det också. Ravelli gör inget extra på det här målet heller. Det måste sägas. Vi har ingen riktigt bra målvakt. Jag tillät mig före VM säger att det kan bli vår olycka. Och det är ingen idé att bara komma och prata om Lars Eriksson eller Hedman eller någon annan, Sven Andersson eller så. Det är bara så att vi överhuvudtaget inte har någon riktigt bra målvakt. De här sista dagarna har vi nu sett fantastiska insatser av de flesta ländernas målvakter. Den här målvakten sviktar som Colombias gjorde igår och som Ravelli har gjort idag. Då är man ett förlorande lag. Målvakterna har blivit viktigare och viktigare i fotbollen. Och aldrig har de varit så viktiga som i detta VM. Det visar redan dessa 8 matcher som varit bara. Prudhomme i Belgien. Stilea i Rumänien. Torstvedt i Norge. Vilka är det mer som har spelat? Har varit matchvinnare åt sina lag. De har gjort det där extra mot fria spelare och på märkliga skott och nickar.
Ja, det var 2 minuter rejäl sågning.
Ja, och det här är ju inte när det ligger en spelare skadad och det är ett avbrott i matchen. Nej. På 1,5 minut.
Nej.
Utan det här är, det spelas fotboll, det är knappt en avblåsning.
Nu är ju Bosse Hansson problematisk med tanke på vad han har hållit på med borta i staterna som alla känner till och allting sådär. Men om vi bara isolerar det här samtalet till hans kommentering. Jag tänker ju tillbaka alltså, på Thomas Ravelli som en IFK Göteborg-spelare väldigt mycket. Och att Bosse Hansson är ju känd gnagare och undrar om det fanns en sån här AIK Göteborg tagg i Bosse Hansson dessutom. Mm. Vem var AIK-keeper? Ja, men SM-guldet 92.
Det var väl Magnus Hedman?
Ja, det var det fan, Magnus Hedman.
Mm.
Och sen, ja, men han var ju AIK 90-97 ser jag här nu. Och sen så var det Coventry. Så han, fan, också intressant gäst såklart, Magnus Hedman. Han har varit i bruset och det har pratats om Magnus Hedman av andra anledningar. Men helvete, alltså, han var ju det lilla, lilla fina lånet från Celtic till Ancona.
Alltså det Ancona-laget, det var 03-04,
ja.
Var det någonstans där?
Ja.
Ja. Det Ancona-laget, alltså där har du en trupp. Där har du en trupp med så helt otroliga spelare.
Du hade ju Danne Andersson där.
Mm. Jerry.
Sidleds-Danne. Vad sa du?
Jerry. Daniel Andersson heter Jerry i mellannamn. Daniel Jerry Andersson.
Okay. Är det etablerat?
Jag vet inte. Det kanske inte är så här vida
känt. Okej, okay, men vem är din gubbe från Ancona 0304?
Jag menar alltså så här, om du läser...
Ja, jag kan ta några.
Kan Hübner varit där?
Darry Hübner?
Ja.
Ja, 03. Han gjorde kort session där. Men det finns ju många. Jag kan räkna upp några. En ung Goran Pandev. Så med tanke på att han är Genuas bästa spelare fram till att coronan kom in. Jag stannar ju såklart till vid Mario Jardel.
Ja men exakt, alltså så här, Ancona 0304 runt där, det var ju Elefantkyrkogården.
Mm. Alltså, Maurizio Gans var där.
Bolton gjorde ju någonting liknande under den här tiden i England.
Mm.
Men Ancona var verkligen Elefantkyrkogårdarnas
Dino elefant. Baggio.
Ja men exakt, Dino Baggio.
Spelar han fotboll?
Ja men fortsätt.
Nej men alltså, jag gillar ju Marco Esposito.
Ja.
Sen så var ju inte alltså Marco
han var inte lastgammal.
Nej, han var inte lastgammal då, men det var spelare som jag verkligen gillade. Men jag tänker, vad sa du?
Jardel.
Maurizio Gans.
Ja.
Hans son skulle ju bli bra, men jag tror inte Maurizio Gans son blev speciellt bra.
Pikade han i Atalanta?
Pika och gjorde han någonting. Alltså vem av dem menar
Gans?
Han? Alltså Maurizio. Ja. Jag tänker ju snarare på tiden i Milan, alltså så här att han var i Milan, Inter, alltså det är väl hans liksom, Inter-Milan-tiden är ju Maurizio Gans. Sen så vet jag inte om han var ännu, alltså han gick ju från Atalanta till Inter, så att, men det är ju Inter och Milan tror jag de flesta tänker på Maurizio Gans.
Du ville komma någon vart med Magnus Hedman eller vad?
Nej, jag var bara...
Ja, just det. Vi var på Sveriges målvaktsuppsättning då, 94. Det var ja. Så vi hamnade i Ancona.
Han kanske ville att en ung Magnus Hedman klev in, för det var ju liksom next big thing. Och där har vi en stor, lång, härlig målvakt. Han skulle stå...
Fast han säger väl så här...
Ja, men... Sveriges Buffon at
ja, men han time. Säger väl typ så här... Fast prata inte ens om Lasse Eriksson eller Magnus Hedman eller Sven Andersson heller.
Han hatar alla svenska målvakter.
Vi har ingen bra målvakt. Det är bara att konstatera. Det finns liksom ingen så här folkets val som sitter hemma och hade lyft det här gänget. Ja. Eller att någon sitter på bänken och hade höjt kvaliteten. Utan det är bara att konstatera. Ravelli är säkert vårt bästa val, men han är inte bra nog.
Jag tycker också det är intressant hur han ser på målvaktsutvecklingen i världen 1994. Han menar på liksom att det har skett någon revolution mellan raderna. Att för att kunna hävda sig så måste det till att man har riktigt, riktigt bra jävla världsmålvakter. Så nämner han ju, du vet, det har ju spelats 8 matcher, det är vad jag säger. Ja. Och så ska vi försöka,
Han tar på volley. Prudhomme.
Då är det någon som har gjort bort sig. Typ norska keeper har gjort bort sig. Eller Norge. Vad fan surrar de, Bosse? Men hade det där hänt idag? Vad hade hänt då? Alltså så här.
Jag vet inte, det är väl en annan kommentatorsskola idag.
Ja.
Men
det händer ju så mycket under de här 2 minuterna när Sverige får värsta frisparken och han bara helt fast i det.
Fast det, alltså, så här, den stora skillnaden är väl alltså 94, det, alltså SVT är ju herre på täppan så det bara sjunger om det.
Med herre på täppan, de är ensamma.
Ja, men exakt, ja, men vad fan, TV4 startar 90, ja. Här har väl Stenbeck liksom, han har väl börjat karva fram TV3.
Ja.
Men det är fortfarande SVT som är...
Det är det enda.
Och Bosse Hansson ställe. Och Arne Hegerfors har ju tagit över efter det ännu äldre gänget på 70-talet och tidigt 80-talet. Alltså så här,
ja.
Bosse Hansson, han vet ju, jag gör vad jag vill.
Ja.
Vill jag sitta och prata om hur dåliga jag tycker att Sveriges målvakter är, så gör jag det. Ingen kommer kritisera mig för det.
Nej. Och med facit i hand så blev det ju ett ganska bra mästerskap för Thomas Ravelli. Sen är det många som jag ser på sociala medier nu som menar på att vadå, han gjorde några straffförändringar. Men han var väldigt nära också att väljas in i världslaget.
Mm.
Såg du mejlet vi fick?
Men det blev väl Prodom från Belgien?
Ja, det blev ju det i slutändan. Men vi fick ett mejl då från Hampus Lilja.
Mm.
Fortsätt mejla oss i dessa coronatider med intressanta uppslag, va?
totobalutta@gmail.com.
Ja, han skriver det. Kommer inte ihåg hur Brolin i världslaget VM94 landade. Det landade ju bra, kan jag säga då. Ramlade över lite uppgifter när jag jobbade med SVTs inramningar av 94-matcherna som kanske inte klargör. Men det gör något i frågan. Det på den bifogande bilden är alltså TT:s brådskande telegram. Det är ju stora grejer. Brådskande telegram. Till SVT gällande världslaget från 94. Det här telegrammet kommer även att visas i sin helhet under en av de här sändningarna. Så det råder väl ingen supersekretess kring den. Alltså då kan vi prata om den. Fortsätt kämpa på den här. Så i det här brådskande telegrammet så är det liksom, Los Angeles. Thomas Brolin fick ett av de största erkännandena en svensk fotbollsspelare har fått. När han på fredagen som enda svensk utsågs till en av 11 spelare i FIFAs världslag i VM. Det var ytterst nära att ännu en svensk fick plats. Men målvakten Thomas Ravelli fick stå åt sidan för belgaren Michel Prodom. Så i den slutliga gallringen föll 9 spelare bort. Och det var alltså bland annat Thomas Ravelli. Och sen var det Dennis Bergkamp. Rashidi Yekeni. Kanske en spelare för dig att kika lite på.
Yekeni,
ja.
Från Nigeria.
Exakt. Bebeto. Jürgen Klinsmann. Så jag menar, fan är det för spelare han nämns i kontext kring här?
Tycker faktiskt...
Fernando Redondo var där också.
Alltså rimligtvis...
Goy Kutsia, vilken spelare.
Rimligtvis så borde ju både Kneten och Martin Dahlin har varit ganska långt
fram. De gallrades inte.
Nej, jag vet. Men alltså Kneten gör 5 mål.
Mm.
Han gör mål mot Brasilien. Han så skjuter Sverige vidare från 8-delsfinalen.
Han blir petad av Roberto Baggio och Risto Stoichkov.
Jag vet. Jag säger inte att, alltså, så här, jag säger inte att det är fel att Kenneth Andersson inte kom med i världslaget. Men sett till turneringen. Han kan inte göra en bättre turnering än vad han gör.
Mm.
Alltså, han gör mål mot Brasilien i gruppspelet. Han spelar fram... till Martin Dahlins mål mot Ryssland. Han gör 2 mål mot Saudiarabien i 8-delsfinalen. Han gör mål mot Rumänien i kvartsfinalen. Alltså du vet såhär vad fan ska han göra?
Jo, men jag tycker ändå så här, grejen här är ju att fan, Thomas Ravelli var ytterst
gör nära mål i bronsmatchen också.
Ja, att komma med i världslaget. Och jag menar, då var ju Thomas Brolin i världslaget var ju uppenbarligen anledning till att skicka ut ett brådskande telegram från TT. Och där är nästan Thomas Ravelli.
Men om vi
så
nu...
Så backar man bandet, lyssnar på Bosse Hanssons kommentering.
Jag vet, men nu tycker jag...
Landade sådär.
Ja, men jag tycker att du är farligt nära nu. Att liksom bli en av wait and see-gänget. Som jag så gravt föraktar. För det är alltså så här, ja, det här säger Bosse Hansson i inledningen av andra halvlek i den första matchen i turneringen. När Ravelli de facto är ute på rejäl liksom mellanhand och hänger tvätt och släpper in mål. Alltså jag menar, Bosse Hansson är ju inte snett på det.
Han är
ute
och fladdrar.
Ja, men alltså, det är ett katastrofingripande av Ravelli som leder fram till Kameruns mål. Så att hänga Bosse Hanssons sågning av Ravelli under första delen av första matchen i en turnering som han sen är jättebra i. Det blir lite så här, med facit i hand så är det lätt att har rätt och då är det lätt att hacka ner. Mm. Vad fan?
Jo, jag fattar och jag är med dig. Man ska inte sitta där i efterhand. Men i och med att vi pratar om Bosse Hansson så tyckte jag att det här mejlet från Lilja var intressant. För jag tror inte att det har tagits upp tidigare att Thomas Ravelli var ytterst nära att komma med i världslaget. Och just också för att förstå hur stort det var med Thomas Brolin in i världslaget. Det här med att det är en av de största erkännandena en fotbollsspelare, svensk fotbollsspelare kan få. Det var jävligt mäktigt.
Ja, mäktigt, absolut. Hörrni, jag tycker att vi...
Är det Brolin som ska in i podden? Nej, du låter mer som en ledare.
Ja.
Ja. Så är det. Men Brolin får väldigt gärna komma gäst oss. Ska jaga tag i någon.
Mm. Vi får se om det blir den här veckan, det blir en annan vecka. Fortsätt lyssna på Toto Balutto. Tjej Toto! Gör er hörda för fan.
Verkligen. Vi stänger ner veckans första avsnitt. Vi hörs snart igen, eventuellt då med en dundermäktig gäst. Annars så kommer han vad det lider slå sig ner i studion. Nu tycker jag att vi spelar Shoreline.
Okej.
Okay. Ah. Ciao tutti.
Ciao tutti.